P1, Sveriges Radio.
Och jag heter Ivar Ekman. Häromdagen fick vi på konfliktet meddelande inifrån Raqqa.
Raqqa är helt förstört. Ingenting är som det var förut. Allt har förändrats. Vi lever ett hårt och sorgligt liv. Det är deprimerande. Det känns som att jag lever i en annan värld än den jag växte upp i. Det är svårt. Mer än vad ni kan tro.
Ja, så låter början av det här meddelandet inläst av Ekots Samar Hadros. Det har ju sipprat ut en del information inifrån huvudstaden i IS så kallade kalifat under de snart 3 år som de kontrollerat Raqqa. Men i takt med att den militära pressen mot IS ökat i både irakiska Mosul och i Raqqa i norra Syrien så har det blivit farligare än någonsin att låta omvärlden veta hur livet där är. Därför kan inte vi berätta från vem det här meddelandet kom eller ens i vilken form det kom. Men vi kan berätta att meddelandet är en bön om hjälp.
Vad har vi gjort för att förtjäna detta? Det är inte vårt fel. Vi är tvingade att leva så här, att klä oss så här. 12-åriga flickor får gifta sig med män som är 20 år äldre än dem, bara för att familjen ska känna att flickorna är i säkerhet hos någon. Det som händer i Mosul har gett oss hopp. Om Gud bara kan ändra Raqqa 1% och göra det till något av vad det var innan. Mirakel kan hända. Raqqa kan bli som förut. Vi får se, men fortsätt be för oss.
På ett sätt verkar den här bönen nu bli hörd. I skuggan av det som händer i Mosul och i Aleppo så pågår nu en offensiv, en rush mot Raqqa, där flera krafter nästan verkar tävla om att besegra IS och befria Raqqa. Men vem vinner egentligen på det? Och bryr sig någon om hoppet, önskningarna och bönerna från de som bor i Raqqa? Välkomna till Konflikt. Om kalifatets huvudstad Raqqa. Vi känner den som en ondskans högborg, men hur blev den egentligen det? Hör om sex på sädesfälten, hör om samarbete mellan Assad och IS och hör röster inifrån Raqqa om hopp och förtvivlan när kriget i Syrien går in i en ny fas. Ja, varmt välkomna till Konflikt som idag fokuserar på Raqqa. På kartan en stad i Uppsala storlek vid floden Eufrats strand i norra Syrien. Men sedan ett par år tillbaka också världsberömd, mer som en symbol för all den brutalitet och ärligt talat ondska som gruppen som kallar sig Islamiska staten, också känd som IS, Daesh, ISIS, allt som den kommit att representera. Men Raqqa är mer än så. Det är en riktig stad med riktiga människor. Ni ska få höra några av dem och ni ska bland annat höra mer av kvinnan som befinner sig i Raqqa idag. Men det kommer lite senare i programmet. Samtidigt är Raqqa också en del av en politisk och militär kamp. Ett krig som faktiskt är betydligt större än det som rör bara IS. Och även det ska vi fördjupa oss i. Men för att förstå vad som händer i Raqqa idag måste vi ta oss bakåt i tiden, till livet i stan innan revolutionen 2011 och kriget som följde. Vår reporter Khaled Al-Ismael, som själv kommit till Sverige som flykting från Syrien, åkte till utkanten av en liten stad i södra Sverige för att träffa några asylsökande Raqqa-bor här och över många koppar te höra om deras bild av Raqqa då och nu. Vi ska säga att många av dem som flytt Raqqa fortfarande har kopplingar till stan och att livet där, som ni säkert förstår, är mycket farligt. Därför är alla namn i det här inslaget ändrade. Och Daesh, som ni kommer att höra nämnas, det är alltså det arabiska namnet för IS.
Zain och hans kompisar hälsar välkomna. Deras lägenhet ligger i några hus som ligger långt ut i skogen. De är alla asylsökande. Det luktar gott. Zain har precis städat. Zain häller upp te och säger, så länge som vi har te har vi mycket att prata om. Han tar upp sin mobil och spelar musik från Raqqa. För att komma ihåg sitt liv som det en gång var.
شو بتحس وقت بتشوف هذول؟
أحس والله وقت أسمع هذول أحس إنه أنا ابن الرقة.
يا رهار إس فاريا من نرجع لسنا بموسيقين فرام رقة سو مريج برا. زين بلير مكة بخنراد أو كهم فيل برتة أم سين ستاد. فور ألا هار إي فيست سو هار رقة بليفت هو في ستاد فور داعش من هور فار رقة إنان.
المجتمع وهذا التماسك والنسيج هذا ساعدنا إنه نقدر ننشئ مجتمع شوي متطور ومتحضر.
فرزين var Raqqa ett progressivt samhälle trots att staden var ganska bortglömd av regimen i Damaskus. Det var stadens mångfald som gav Raqqa styrka. I Syria är det vanligt att pojkar och flickor går i olika skolor från högstadiet, men så var det inte i Raqqa.
حتى نظام التعليم عندنا لازال مختلط.
سكولر إيراكا var blandade. Pojkar och flickor gick i samma klass. Där de blev vänner eller förälskade. Det här var Raqqa känt för i Syria. Många unga var avundsjuka på hur de hade det i Raqqa. Syrier säger att Raqqa var en stad och en region på landsbygden, men mycket öppen och liberal. Folk från Raqqa är också kända för sin gästfrihet, speciellt eftersom de brukade välkomna gäster in i sina hem. Det finns nämligen inte så många hotell där. Hemma hos Zain är det dags för frukost. Zain säger till sina kompisar att göra fetta. Fetta det är hummus, tahina, bröd och yoghurt. Och när det är klart ställer de också fram en skål med färska grönsaker. Typisk syrisk frukost på fridagar, men Zain berättar att sedan Daesh tog över hittar man ny mat i staden.
يعني الأكلات الشرقية هي اللي موجودة عندنا بمناطقنا. بس ونجدد داعش.
De gamla restaurangerna finns kvar, men med de utländska Daesh-krigarna kom hamburgare, mexikansk mat och kinesiska restauranger för de som kommit från Kina.
يعني مثل الهامبرجر مكسيكانو فاهيتي يعني صار عندنا اكلات عرفت علي احنا ما نعرفها.
Zain kommer till Sverige förra året. Han saknar sin familj, väldigt mycket. Han bor ute i skogen, men han är inte ensam. Zain presenterar Allawi som är hans bästa vän i Sverige. Han bor precis bredvid. Han är en lång och smal kille. Precis som Zain vill han gärna berätta om sin stad Raqqa.
كانت مفتوحة للكل يعني الجامع موجود تروح تصلي على الجامع ذاك بدك تروح تسكر وحذاك
اللاوي بيرتا فرمي أتركها فارين أوبن ستاد فور ألا من كوندي جو تل موسكين إلر تل انبار تل شركة كانش جو تل الديسكوتيك دو فار فري
شان عبارة احنا عبارة يعني شان سوريا عبارة عن قطعة عسكرية
زين بومنر أم أت سيريا فار أوكسوسوم الميليتار سون. Regimens armé kontrollerade allt för att skydda Assad och hans makt över Syrien. Så under allt öppenhet i Raqqa så var kontrollen hård och livet var svårt.
العرس هذا برقة، هذا تصوير برقة.
Allowi tar upsin mobil och visa mig ett videoklipp på ett bröllop i Raqqa.
هذه طبعا هاي تكون يا عمة العريس او قرايب العريس.
انا شايف في مره ورجل مره وزلمة عمي دب.
لازم كل رجال تفوت على ايده مره.
يا كثير ان جروب مانيشر سام دانسر من اوكي كفينر سام هولر فراندرا اي هاندن فر فارديت سومان دانسدي. Idag, när EIS bestämmer, är det förbjudet att dansa tillsammans.
هذا قصف هاي العيلة هاي عرفت علي ماتت العيلة كاملة سبع أشخاص الأب والأم والأطفال.
زين visar flera videos om en familj där alla sju dog i en bombattack. Det är filmer som dessa som kommer från Raqqa idag.
إن شاء الله نبي أمل أن نرجع على بلدنا ونعمر.
Men en ung man som Allawi har fortfarande hopp om att Raqqa kommer att befrias. Då ska han åka tillbaka och bygga upp staden igen.
شو رأيك نروح على مقهى مع بعض كونك مشتاق لتقعد بقهوة؟
يلا مطمع.
Jag förslår att vi går till kaféet eftersom Zen och hans kompisar saknar att kunna samlas på kaféerna i Raqqa. Vi kommer in på ett litet kafé. Det ser ut som vilket lokalt kafé som helst i Syrien. Zen presenterar mig för flera av sina vänner. Här känner de sig som hemma. De börjar sjunga. Det är en sång som man sjunger på fester. De saknar festerna i Raqqa. En av dem är skördefesten som hålls varje sommar. Det var då som många pojkar och flickor kunde träffas för sig själva.
قضايا احنا عندنا مجتمعاتنا الريفية البسيطة في تعرف انت يعني مجتمعات موسمية تعيش على الزراعة فعندنا موسم الحصاد هذا موسم سنوي.
En vän berättade om fälten med de höga majsplanterna där de unga kunde vara ensamma och ha sex. Folk från Raqqa älskar fester. Sen och hans vänner berättar för mig att bröllopsfester kan hålla på i flera veckor. Jag frågar Zain om hans fest var lika lång. Han berättar att det inte blev någon fest eftersom han gifte sig under Daesh-tid i Raqqa. Då hade fester blivit förbjudna. Efter en timme går Zains vänner och han börjar berätta mer om vad som hänt honom och hans familj.
أول ابن إلي انولد على الحدود السورية التركية بعد ما كانت محجوزة هو وهي زوجتي وولدت على الحدود.
Zain kom till Sverige ensam. Hans fru försökte komma efter honom. Hon var gravid och hon födde deras son mitt på den turkisk-syriska gränsen. Hon fortsatte till Grekland med den nyfödda pojken på en liten båt. Nu bor hon i ett flyktingläger och Zain har aldrig fått hålla i sin son.
Inte ma shiftu labk.
Ani ma shiftu hada awwal tifl ili inwaladu ani ma shiftu sar umru sana kull al alam shafatu shalatu illa ana al wahid illi inharamat min shalat ibni.
Min fru är ung och livet i ett flyktingläger i Grekland med en liten bebis är väldigt svårt för henne, sa Zain som alltså aldrig träffat sin nu ettårige son. Zain som alltså heter något annat. Det var Khaled Al-Ismail som hade gjort det här inslaget från en liten stad i södra Sverige. Ja, vi har nu hört om Raqqa som en lugn och lite lantligt liberal avkrok i Syrien före kriget. Men hur blev då detta bortglömda Raqqa en berömd huvudstad i den så kallade islamiska staten? Hur kunde ett gäng brutala, självutnämnda gudskrigare kapa en från början fredlig, sekulär revolution och ta kontrollen i en stad som den brutala Assad-regimen hade haft i ett så hårt grepp? Vi ska nu fördjupa oss i just det och vi ska också höra något som för många syrier är en självklarhet men som är mycket mindre känt utanför Syrien. Nämligen att Assad-regimen och IS faktiskt är kopplade till varandra och att Assad till viss del hade ett finger med i IS övertagande av Raqqa. Vi ringde två personer som var där när det hände och som fortsatt följa utvecklingen i sin hemstad nära. Först hör vi Sarmat al-Jilani, grundare av aktivistorganisationen Raqqa slaktas i tysthet, som idag bor i Tyskland.
I 2013
Raqqa befriades i mars 2013, berättar Sarmat al-Jilani, av lokala rebeller som framförallt tillhörde den sekulära, fria syriska armén, tillsammans med islamister som mer kom från andra delar av Syrien, som Idlib och Aleppo. Sen följde en period på några månader, när Raqqa var den första stora befriade staden i Syrien och många syrier flydde dit från andra delar av landet. Men samtidigt började en ny grupp, den islamiska staten, att infiltrera Raqqa. Under sommaren och hösten 2013 samarbetade IS med andra islamistiska grupper för att jaga bort och döda de unga revolutionärerna och de moderata rebellerna, berättar Sarmat al-Jilani. Och i januari 2014 vände så IS sina vapen mot de andra islamisterna och tog ensamma kontrollen över Raqqa. Men det här hände inte av sig självt. Många rapporter pekar mot att Assad-regimen redan ett par år tidigare hade öppnat sina fängelser och släppt ut flera hundra extremister som sen började dyka upp bland annat i och kring Raqqa. Det berättar aktivisten Khalaf Mella som vi når i en liten stad i rebellkontrollerat territorium väster om Aleppo. Plötsligt började man se svarta flaggor på landsbygden runt Raqqa, berättar Khalaf Mella. Det var som om regimen ville att just det skulle ske. Assad-regimen visste vilka de här människorna är, säger Khalaf Mella, och använde dem för att visa att revolutionen inte alls stod för fred och frihet. Och han får medhåll från Sarmat al-Jilani. Delar av det IS som tog över Raqqa kom från regimens fängelser. Och Sarmat al-Jilani berättar att han personligen känner till flera som suttit i fängelse och som anslutit sig till IS i Raqqa. Men kopplingarna mellan regimen och IS i Raqqa är starkare än så, berättar Sarmat al-Jilani. IS kontrollerar en stor damm och säljer elektricitet till Assad-regimen. De säljer olja och gas också. De jobbar inte ihop, säger Sarmat al-Jilani, men deras intressen sammanfaller. Och Khalaf Mella lägger till att Assad på många sätt skapat IS, men att han sen tappade kontrollen.
Och
Om du skapar en terrorist så tar terrorismen över och skaparen tappar kontrollen. Det sa aktivisten Khalaf Mella som ursprungligen är från Raqqa men som vi nådde per telefon i en annan del av Syrien. Den som intervjuade honom och Sarmat al-Jilani med organisationen Raqqa slaktas i tysthet är vår reporter Khaled al-Esmael. Dagens konflikt fokuserar alltså på staden Raqqa i norra Syrien. En tidigare lantlig provinshuvudstad med ungefär samma befolkningsmängd som Uppsala som hamnat i världens fokus. Först som huvudstad i den syriska delen av IS självutropade kalifat och nu som fokus för en militär offensiv att driva ut och besegra IS. Vi ska strax återkomma till situationen idag och till det militära läget. Men först vill jag prata med våra två gäster om de här kopplingarna mellan IS och Assads regim i Damaskus. Vi har med oss dels Aron Lund, Sverigebaserad och internationellt erkänd analytiker av det syriska inbördeskriget och rebellgrupperna där. Nyss hemkommen från en resa till Syrien där du bland annat träffade landets president Bashar al-Assad. Och så har vi Idris Ahmedi, statsvetare vid Försvarshögskolan som har ett fokus på Mellanöstern och framförallt USAs politik där. Varmt välkomna.
Tack.
Aron Lund, om vi börjar med den här stan, Raqqa. Varför tror du att det är just den som blev kalifatets huvudstad?
Ja, jag tror att det kanske är så enkelt som att det är den största stad de kontrollerar i Syrien. De har staden Mosul i Irak, de har Raqqa i Syrien och Raqqa kom före Mosul, så att jag tror att det är kanske så enkelt, helt enkelt.
Vad säger du, Idris Ahmedi?
Ja, alltså det är man skulle kunna säga att staden kanske har fått andra dimensioner också. Man brukar säga att det finns en så här symbolisk dimension därför att Raqqa har varit huvudstad för Abbasid-kalifatet en gång i tiden. Och för IS är ju det här mycket, mycket viktigt att man också kan göra anspråk rent religiöst på vissa platser. Men sen är det ju så att staden är också viktig därför att ligger ju Eufrat, nära Eufrat, och det finns många försörjningsled och så vidare. Så rent militärstrategiskt är det också en mycket viktig stad.
Men hur ska man förstå, nu var inte det med här inslaget, men den erövrades ju ganska fort. Det var ju tidigt också i förhållande till de andra delarna som föll. Hur kom det sig att Assad-regimen släppte Raqqa, Aron Lund?
Ja, fort och fort. Alltså 2013 har det upproret pågått i 2 år. Så att jag vet, sett i inbördeskrigets kontext så var det kanske inte särskilt fort. Men däremot så hände det ganska fort när det väl skedde. Och det har... jag tror att det var så enkelt som att rebellerna hade tagit över stora delar av landsbygden. Man hade tagit gränsen mot Turkiet, norr om Raqqa. Och så gick man in i staden och då bytte delar av de lokala styrkorna och lokala förvaltningen, och det är ett konservativt landsbygdsområde, det finns starka klaner och sådana saker, så att en del av liksom befolkningen var då redo att byta sida när man såg vilket håll vinden blåste åt, så att det gick ganska relativt smärtfritt själva maktövertagandet där. Sen efter det så utvecklades till en blodigare kamp kanske.
Och Assad-regimen, det var inte väldigt långa utdragna hårda strider om stan.
Nej, det var ju det delvis om områdena längs gränsen norr om Raqqa, men själva staden var väl kanske inte ett av de områden som Assad hade varken intressen eller möjligheter att lägga så mycket kraft på. Han slogs för att bevara Aleppo, han slogs för att bevara Damaskus och andra Homs och andra områden som var mer viktigare för honom helt enkelt vid den tiden.
Mm. Om vi då ska titta på de här kopplingarna mellan regimen och IS. Det här är någonting som du följt ganska nära, Aron Lund. Om vi tar de här bit för bit och börjar med fängelserna som vi hör om i inslaget. Vad vet vi egentligen om vad som hände där 2011 och kopplingarna till det som hände sen i inbördeskriget och så?
Ja, alltså jag tror att jag är ganska generellt sett rätt skeptisk, kan man väl säga, till den här typen av politiska analyser där alla ens fiender hänger ihop på något vis, va? Det är väldigt vanligt, man pratar med säkert i alla konflikter, men just i den här konflikten frågar någon irakisk regeringsanhängare vem som ligger bakom IS, så är det Saddam. Och frågar du en syrisk kurdisk ledare som ligger bakom IS, så är det Turkiet. Och frågar du en turkisk ledare så är det förmodligen Iran eller någonting. Och inom den syriska oppositionen så är bilden inte helt oväntat att det är Assad och hans allierade som ligger bakom IS. Vad gäller fängelserna och den saken, det stämmer att Assad släppte en massa fångar, politiska fångar i början av upproret 2011, sommaren 2011 och våren 2011, en del ända in i 2012. Och regeringen har ju, i Syrien då, har ju alltid sagt att det här var vårt svar på protesterna, vi ville visa god vilja och så vidare. Och det, i viss mån kanske man ville blidka opinionen, men det var också så att man avsiktligt släppte folk direkt ur de högsäkerhetsfängelser. Det finns särskilt ett som heter Sidnaya som ligger norr om Damaskus, där man hade haft islamistfångar som hade, många av dem hade varit i Irak och slagits mot USA och så. Så att det är klart att regeringen och säkerhetstjänsterna visste vad som skulle hända när man släppte ut de här människorna i ett pågående uppror. De förstod ju att de här människorna kommer att ta till vapen, de kommer att sprida sin hårdföra islamistiska ideologi och hjälpa al-Qaida att etablera sig och det som sen blev IS då. Men det är inte så enkelt som att Assad släppte folk och det blev sen IS. Utan
det fanns inget stort möte i Damaskus i någon hemlig lokal där man satt och gjorde upp.
Inte vad jag vet i alla fall. Men det är klart att de infiltrerade upproret på alla sätt de kunde. Men många av de här människorna som släppte, så det var ett antal hundra ledande aktivister sen. Många av dem gick ju sen in i fraktioner som slogs mot IS. Andra rebellfraktioner, andra islamistgrupper som idag får stöd av Qatar eller Turkiet.
Men det kan i sig varit en målsättning, alltså att skapa motsättningar också och
ja, säkert.
Inom
jag tror att det var
oppositionen.
Ja, svårt att veta hur sofistikerat det här var, men jag tänker mig att regeringen tänkte väl kanske inte mycket längre än att här har vi en massa extremister, vi tippar ut dem i upproret och ser vad som händer.
Ja, jag får fråga ja. Idris Akhmedi, för det här, jag menar, hur kopplingarna än ser ut, det är ju svårt att reda, det är ju svårt att veta ifall det var möten eller inte. Men jag menar, just den här sortens situationer är inte unika för Syrien och det här kriget, eller hur?
Men jag får bara lite skämtsamt påpeka att Trump anklagade ju Hillary och Obama för att skapa ett IS. Ja. Så, men bortsett från såna konspirationsteorier så tror jag att det finns indicier som pekar på att regimen gärna har velat se IS utbredning med syfte att det ska misskreditera oppositionen. När oppositionen blir misskrediterad i och med den här brutaliteten som IS representerar, så blir det inte en opposition som är ideologiskt attraktiv för västvärlden att investera i. Och det ska man ju säga, oavsett de där kopplingarna, så med facit i hand har man ju lyckats med det. En annan aspekt av detta är att IS i nästan större utsträckning slagit mot andra rebellgrupper, framförallt eller initialt de mer sekulära krafterna, ibland tillsammans med andra islamistgrupper. Sen har IS då försökt utmanövrera andra grupper, ställt dem inför ett ultimatum, antingen ingår ni oss eller så kommer vi eliminera er. Men vad gäller Assads politik så tror jag att det finns två aspekter här som är värt att belysa. För det första att det är inte bara i samband med inbördeskriget som han släppte jihadister ur fängelse, utan han gjorde det också efter det att USA invaderade Irak. Och man skickade många av de här islamisterna över till Irak för att utföra terrorattentat och skapa kaos och instabilitet helt enkelt, för att därmed underminera USAs närvaro. För man såg USAs planer på att skapa en demokratisk proamerikansk regim i grannlandet Irak som ett existentiellt hot. Men den andra aspekten som är viktig, och det är att Assads agerande, om det nu är så att han aktivt har sökt bistå eller underlätta IS utbredning i syfte att misskreditera och försvaga oppositionen, så kan man säga att det inte är unikt. Det finns andra historiska exempel på det. Algeriet till exempel. Där finns det till och med en före detta algerisk tjänsteman inom säkerhetstjänsten som har skrivit en bok och medgivit att man själva skapade en organisation som heter GIA och som ägnade sig åt brutala saker, som till exempel halshuggningar av civila för att misskreditera den mer moderata islamistiska oppositionen FIS, som dessutom hade vunnit ett val.
Ja, nej, men det här det finns alltså paralleller. Aron Lund, vad säger du? Det är ju också ett faktum att det under ganska lång tid inte var några direkta militära möten mellan Assad och IS, i varje fall under ett par år i början av kriget, eller hur?
Ja, det var en del var det ju. Under de första åren av kriget så arbetade IS under ett annat namn. Det kallade sig för Nusra-fronten. Det var en del av Al-Qaida större nätverk. Och då var det ju de som stod för de flesta självmordsbombningarna mot regeringsmål och dödade väldigt, väldigt många regeringssoldater. Så det är inte som att de undvek att slåss mot Assad. Men när de sen splittrades från Al-Qaida och därmed även från den bredare rebellrörelsen i Syrien 2013-2014, så gjorde de ju det inne på rebellkontrollerad mark. Och det innebar att från Assads sätt att se på saken så hade hans fiende plötsligt fått en annan fiende i ryggen. Och då säger det sig självt att varför ska han bomba sin fiendes fiende?
Mm.
Han var väl tvärtom ganska glad att se att det som tidigare hade varit en rörelse som stod enad mot honom nu slogs mot sig själv.
Mm.
Och jag tror att det är alldeles sant att han inte koncentrerade sin eld på IS i det läget. Han pratade väldigt mycket om IS, för det var ju en politisk fördel för honom att en så extrem rörelse trädde fram. Och ju mer han kunde peka på IS med halshuggningar och sekterism och terrorhot och sådana saker, desto bättre för honom.
Mm.
Men i praktiken så bombade han de rebellfraktioner som var närmast honom, för att det är klart han gör det. Det är militärt logiskt. Och var ganska nöjd med att IS och rebellerna slogs i de bakre linjerna, så att säga.
Ja. Det där för oss ju fram till i viss mån dagens situation, där ju det här håller på att ändras. Alltså där den militära strukturen av det här kriget är på väg in i en annan fas. Och vi ska komma fram till det nu. Vi ska göra det via ett inslag som är gjort av radions tidigare Mellanöstern-korrespondent Katja Magnusson, som besökt Syrien flera gånger under senare år. Hon har hjälpt oss sätta ihop ett inslag om det, och vi ska börja med att höra det här vittnesmålet inifrån Raqqa idag, som ni fick höra korta utdrag från i början av programmet, från en kvinna som lever under IS-styre. Vi har ju jobbat mycket med att få ut information från Raqqa idag, men det är enligt många av våra källor särskilt farligt och svårt att ha kontakt med omvärlden nu när IS är pressat militärt. Och för att skydda vårt vittne har vi därför låtit Ekots Samar Hadrus läsa in hennes berättelse.
Raqqa är helt förstört. Ingenting är som det var förut. Allt har förändrats. Vi lever ett hårt och sorgligt liv. Det är deprimerande. Det känns som att jag lever i en annan värld än den jag växte upp i. Det är svårt. Mer än vad ni kan tro. Ett liv av skräck och förtryck.
IS har styrt Raqqa sedan januari år 2014. Nu patrulleras gatorna av IS-krigare. Från luften bombas IS-fästen av den USA-ledda koalitionen. Civila och IS-medlemmar lever i samma kvarter nära varandra. Vi kan inte berätta vem den unga kvinnan i Raqqa är eller hur vi har fått kontakt med henne, men hon beskriver sin värld som en bur.
Folk kan inte lämna sina hus. Man kan knappt gå ut, och om du måste göra det så måste du tänka efter 1000 gånger. Vi kan inte vara ute sent. Vid 2 på eftermiddag måste man skynda hem, för när klockan är 4 känns det som 1 på natten.
Att överhuvudtaget lämna Raqqa är idag svårt. Det krävs smugglare, pengar och kontakter. Men så sent som förra året gick det bussar direkt från Syriens huvudstad Damaskus till hjärtat av IS självutropade kalifat i Raqqa. Ett sätt att ge sig av från Raqqa var att följa med någon släkting som behövde vård på sjukhus. På en buss hänger en banderoll med texten Raqqa Mubashir, direkt i Raqqa. När jag besökte busstationen i Damaskus hösten 2014 var det flera avgångar till Raqqa varje dag. Bussresan mellan Damaskus och Raqqa tog cirka 8 timmar. Bussen går vid 2:30, säger killarna på det lilla biljettkontoret. Runt 20 personer ska åka med nästa avgång mot IS-fästet Raqqa. Platserna är noggrant numrerade. Vid busshållplatsen sitter några kvinnor. De vill inte säga sina namn, men en av dem visar mig sin heltäckande niqab som hon har i handväskan. Det viktigaste är att den är svart, säger hon och tar fram de svarta handskarna och sjalen som täcker hela ansiktet och ögonen. När jag frågar varför klädseln är nödvändig svarar hon att de har tvingat oss att klä oss så här. Tidigare hade vi bara huvudduk, men nu är vi helt täckta. En annan kvinna fyller i att inte är hennes val att bära heltäckande sjal. Men att om man inte klär sig rätt så kommer al-Hisba, IS religiösa inspektörer i Raqqa. Kvinnorna är försiktiga och lite misstänksamma. De sneglar både mot de syriska militärerna i närheten och mot medpassagerarna för att höra om någon lyssnar. Innan de halvt på skämt frågar om inte jag ska följa med dem till Raqqa. Du måste bara ta på dig niqab först, lägger de till. En buss har just kommit från Raqqa. Jag frågar busschauffören vem som skötte vägspärrarna. Det är tre vägspärrar som tillhör IS. Därefter kommer många från den syriska staten, säger busschauffören. Bakom honom i bussen är män och kvinnor uppdelade. Längst bak sitter kvinnorna, männen längst fram. Kvinnorna får inte passera IS-spärrar utan en förmyndare, berättar busschauffören, och de måste vara täckta. På bussen från Raqqa sitter också hårfrisörskan Rania, som egentligen heter något annat. Hon berättar att alla frisersalonger för män har stängt i staden eftersom IS kräver att män har skägg. Själv känner hon sig begränsad. Det är svårt, 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 säger hon och börjar räkna upp regler. Kvinnorna får inte ha nagellack, inga klockor eller accessoarer. Den heltäckande svarta klänningen får inte vara för tajt eller med utsmyckningar. Män som röker riskerar spöstraff och musik är förbjuden på gatorna. Bara Islamiska statens religiösa sånger är tillåtna. När jag undrar om hon själv gillar musik skrattar hon bara och svarar att såklart tycker jag om musik. Det brukade finnas musik i Raqqa precis som här i Damaskus. Men nu har de berövat oss allt och det finns ingen frid för själen, säger Rania. Det har gått drygt 2 år sedan jag träffade frisörskan Rania på bussen från Raqqa. Idag går det inte längre några direktbussar mellan Damaskus och Raqqa. Men kvinnan vi har haft kontakt med i Raqqa beskriver en liknande vardag idag under IS styre.
Vad har vi gjort för att förtjäna detta? Vi har förlorat allt. Hela tiden hörs ljudet från moskéerna, deras bilar och deras sånger. Vi har blivit vana, eller vi är tvingade att vänja oss. Men det är inte vi som väljer det.
Precis som i andra delar av Syrien har nästan alla varor blivit dyrare i Raqqa. Kvinnan beskriver att mycket saknas, att mat är för gammal och för länge sedan har passerat bäst före datum. Och att följa det som sker utanför Raqqa är inte lätt.
Vi har inte internet hemma. Vi är tvungna att gå till internetcaféer på stan. De är öppna bara några timmar och ibland stängs de. Vi kan inte titta på tv. Om vi gör det måste vi göra det i hemlighet.
Den unga kvinnan ger bilden av en instängd vardag i Raqqa. Från att Raqqa-borna har levt i en relativt öppen, liberal landsortsstad så har hela deras liv nu hamnat i händerna på IS. Den unga kvinnan är framförallt orolig för framtiden och vad IS-styre ska göra med barnen.
Barnen är de största förlorarna. Vi som vuxna fick åtminstone lära oss att läsa och skriva, men nu får barnen inte lära sig någonting. Barnen får inte vara barn. De blir vuxna i förtid. Vi tvingas alla att bli äldre än vad vi egentligen är.
Hon ger en mörk bild av livet i Raqqa, där människor är skräckslagna. men hon försöker följa hur striderna går mot IS i staden Mosul i grannlandet Irak.
Det som händer i Mosul har gett oss hopp. Om Gud bara kan ändra Raqqa 1% och göra det till något av vad det var innan. Mirakel kan hända. Raqqa kan bli som förut. Vi får se, men fortsätt be för oss.
Ja, sist här alltså Ekots Samar Hadrus som läste det meddelande som Konflikt helt nyligen fick ut inifrån Raqqa i inslaget som hade gjorts av Katja Magnusson. En av anledningarna att det är så svårt att få ut vittnesmål från Raqqa av det här slaget just nu är alltså att den militära pressen på IS har ökat markant bara den senaste månaden. Och det är det vi ska fokusera på nu tillsammans med våra gäster Aron Lund och Idris Ahmedi. Om vi börjar med den här kvinnans hopp om att Raqqa ska bli som förut. Kommer hennes böner infrias? Vad säger du Idris Ahmedi?
Ja, så småningom. Man får försöka vara optimistisk trots att situationen på marken kanske i nuläget inte är så hoppingivande. Men man måste säga att på kort sikt, om nu Raqqa ska befrias, och givet vad vi har sett tidigare i till exempel Irak när man har befriat städer från IS, så kommer det att skapa jättestor skada och det kommer också innebära att många civila dör dessvärre. Därför att, och det är egentligen två faktorer. För det första är ju de här amerikanska stridsangreppen som förstör väldigt mycket. Och det andra är att,
bombningarna,
ja. Precis. Och det andra är att när IS retirerar så minerar man områden och man använder sig av olika metoder för att helt enkelt förstöra så pass mycket som möjligt.
Mm. Så. Ja. Vi fick ju rapporter faktiskt i morse tror jag, eller om det var igår kväll, att koalitionen, den USA-ledda koalitionen som jag har luftherravälde i den här delen av Syrien hade bombat Raqqa. Aron Lund, du som har följt den här syriska tragedin så nära och så länge och som när vi pratade innan berättade att du var i Raqqa, spelade biljard 2005 eller vad det var. Vad tror du om det kan bli vad det var då?
Ja, det jag säger som Idris att det är nog en lång väg dit i så fall och kanske en ganska svår väg också. Det är så mycket som har slagit sönder i Syrien både materiell förstörelse men också hur samhället har påverkats av kriget. Med flykt inom landet och hat mellan olika grupper och sådana saker. Så att det är kanske svårt att se att Raqqa återgår till att vara vad det var före kriget. Men det är klart man får hoppas på en lyckligare framtid. Men jag tror att det kanske är, som Idris också sa, att det är precis som vi ser i Mosul nu så slåss IS hårt för de städer de betraktar som viktiga. Om just det här med att man minerar varje byggnad och man det, och det medel som den USA-ledda koalitionen, dess allierade på marken i Syrien har för att tackla det är ju ofta bara bomba sig genom de byggnaderna. Det blir inte mycket kvar. Liksom.
Nej. Om vi då tar ett steg tillbaka och tittar på den militära bilden, militära situationen kring Raqqa idag. Idris Ahmedi, vad händer? Vad pågår?
För det första så har det läckt ut amerikansk press att inom Obama-administrationen fanns det två röster. En röst som tycker att det är för tidigt att iscensätta en operation likt det som man har haft i Mosul. Och det är av flera skäl. Och de skälen är ganska giltiga. Medan den andra falangen som då tycks ha vunnit över handen, de tycker att det här måste göras nu därför att Raqqa skulle kunna bli en plats där man genomför eller planerar terrorattentat mot västvärlden. Men det man kan säga är att till skillnad från Mosul så kommer det bli mer komplicerat och det. För det första är det så att i Irak så har du då ett samarbete mellan irakiska regeringen och Peshmerga militärt.
Den kurdiska militär.
Ja, precis. Sen finns också en regering som då USA kan vända sig till. Att man kan ha en plan för efter befrielsen av Mosul för att skapa någon form av stabilitet. I Raqqa är det inte riktigt så. Vem är det som ska ta över efter det att man har genomfört den här offensiven? de syriska demokratiska styrkorna, SDF, som är en kurdisk-arabisk koalitionsstyrka. Där finns det en arbetsdelning, YPG, de kurdiska styrkorna, som också kända för att slagits mot IS på annat håll. De säger att de bara kommer att omringa staden och koncentrera sig på det. De som ska befria staden, det är de här arabiska styrkorna.
Om vi pausar där bara, ja. Det är alltså de som startade den här offensiven för några veckor sedan.
Precis, och så det som komplicerar läget ytterligare är att Turkiet, som primärt kanske inte vill bekämpa IS men som har siktet inställt på att underminera kurderna militärt och politiskt, de har också krafter nu på plats. Och hur de krafterna, för det finns ju en risk att de råkar i luven på varandra, de turkiskt stödda trupperna och de kurdiska styrkorna och deras arabiska allierade.
Innan jag vill pausa där bara, innan vi börjar reda, för att som alla lyssnare redan märker så är det här, det är just det som präglar det här kriget i Syrien. Det är nämligen många inblandade och det är lätt att förlora sig i de olika krafterna. Men Aron Lund, på marken, några mil norr om Raqqa, så står alltså de här kurddominerade styrkorna. Och de har börjat att röra sig söderut och erövra byar på vägen mot Raqqa, eller hur?
Ja, precis. Med amerikanskt stöd. Det är den amerikanskt stödda kurdisk dominerade alliansen då.
Och hur långt har de kommit? Hur går det? Är de på väg? Kommer Raqqa falla om en vecka och IS kollapsa? Eller vad händer?
Nej, det tror jag inte. Det här är ju i väldigt hög grad en amerikansk ledd insats, tror jag. De kurdiska styrkorna har kanske inte jättestora intressen av att äga Raqqa, så att säga. Det är inte en kurdisk stad och så vidare. Men från amerikanskt håll så har man inte ens sagt att vi ska ta Raqqa nu, vi ska erövra Raqqa, utan man har sagt att vi ska isolera Raqqa, okay. Samtidigt som vi angriper Mosul i Irak. Man försöker göra någonting på bägge fronterna samtidigt, men i Raqqas fall så handlar det om att man ska försöka klippa av vägarna dit och se till att IS inte kan flytta folk in och ut och kanske säkra att det blir de amerikanskt stödda styrkorna en vacker dag som tar staden istället för Assad-regeringen eller någon annan.
Men och IS, Daesh är ändå pressade, för att det var ju inte så länge sedan som att det verkade som att det här var någonting som skulle finnas kvar, men plötsligt så verkar alla inställda på att, jag menar, det pratas ju till och med om att Obama-administrationen, i varje fall innan Trump vann valet, ville att Raqqa och Mosul bägge två skulle falla före Obama avgår i januari, och att det här var en del av det. Men vad är potentialen för att det ska hända? Hur starka är de? Hur starka är alltså IS där? Vet vi ens det, Idris?
I Raqqa?
Ja.
Man kan säga, jag instämmer i det som Aron säger, alltså att Mosul är jätteviktigt, men Raqqa är ännu viktigare, och det innebär då att de kommer nog göra allting i sin makt för att försvara den staden. Sen är det ju så att väldigt många av deras skickligaste krigare lyckas säkert ta sig till Raqqa från Mosul, vilket innebär att de kommer att bjuda på motstånd. Men jag tycker det är någonting som är mycket viktigt här att poängtera. Det är sant att Obama kritiserades för att inte ha en strategi, och sen så lanserade han en strategi som han sa går ut på att degradera och slutgiltigt förgöra IS. Men alla seriösa analytiker är eniga om att det där inte räcker, för man skulle kunna militärt uppnå det målet, men Syrien, framförallt Syrien, är en sån komplicerad konflikt. Det finns dessutom Jabhat al-Nusra, som är en al-Qaida-filierad grupp, och en rad andra grupper. Frågan är, vad har man för plan för att också skapa någon slags stabilitet, skapa fungerande institutioner så småningom, för att underminera jihadistisk ideologi? För att vi har ju sett att IS efterträdde Al-Qaida och visade sig vara mer brutal. Det finns ingenting som säger att IS inte kommer att efterträdas av en annan grupp. Och därför så tror jag att det saknas en politisk dimension i den här strategin, en långsiktig politisk dimension. Militära seger, ja, men vinner du freden och stabiliteten?
Om vi dröjer vid den militära, ändå den här viljan att erövra Raqqa. Vi har nämnt kurderna, USA, de samarbetar. Det finns rapporter om att det finns andra västtrupper där också, fransmännen, som ju gärna vill hindra just det där planerandet av terrorism. Turkiet nämnde du, Idris Ahmedi. Och finns det några andra aktörer, Aron Lund, som är viktiga att förstå i den här, om det nu är en kamp om att vinna kampen om Raqqa?
Ja, Assad-regeringen förstås. Det är två krafter i praktiken som har så att säga öppen väg till Raqqa, eller mer eller mindre. Och det är då de kurdisk stödda grupperna och amerikanerna, de kurdiskt stödda grupperna är knutna till PKK-rörelsen i Turkiet, vilket gör att de inte kan samarbeta med Turkiet. Och sen söder och väster om detta så har du på andra sidan i Palmyra och i västra Syrien så finns Assad-regeringen, som just nu har en längre bit att gå till IS, men det är å andra sidan mest bara öken däremellan. Så att om de skulle göra en hängiven satsning på att nå fram till Raqqa, så kanske de skulle kunna göra det med ryskt stöd och iranskt stöd och så vidare. Frågan är om det är värt så mycket, eller om man tänker låta amerikaner och kurder och andra ta hand om det där åt dem, så att säga, medan de fokuserar på det som är viktigare för regeringen i Damaskus, nämligen Aleppo och sådana områden.
Mm.
Och sen som en ytterligare ett wildcard kanske, så har du då den här turkiska armén har gjort en intervention i området norr-nordöst om Aleppo, där man stödjer utvalda rebellgrupper som slåss mot både Assad och mot kurderna och mot Islamiska staten. Och där försöker man då ta terräng för att spärra av den turkiska gränsen och få bort IS från den. Men från turkisk sida har man också antytt ibland att det skulle kunna utvecklas mot en satsning att gå hela vägen till Raqqa där också. Men det ser lite knepigt ut på kartan faktiskt.
Men skulle de göra det för att de vill bekämpa IS eller för att hindra kurderna från att ta mera territorium och bli en bättre kompis
med USA? Ja, jag tror att det är lite grann på ambitionsstadiet det här ännu. Mm. Och från turkiskt håll så den här interventionen går ganska långsamt. Och lite grann är det så att den turkiskledda interventionen där handlar dels om turkiska intressen förstås, och klippa de kurdiska områdena i två delar och sådana saker. Men också om att så att säga göra sig nyttig för USA och försöka få USA att tänka att de här turkiskstödda rebellerna borde kunna vara våra allierade i Syrien istället för kurderna, istället för PKK. Det är ju ett turkiskt nationellt intresse, så att säga.
Yeah. Och där finns ju en ny joker i den här komplicerade leken, och inte en sån liten joker, nämligen Donald Trump, som ju pratat om att han helt ska fokusera på IS och komma överens på något sätt med Ryssland och ge i förlängningen Assad-regimen. Idris Ahmedi, du som följer amerikansk politik, Vad kan det bli så? Vad skulle det innebära för det här?
Du menar Trumps politik?
Precis.
Ja, frågan är om Trump har en politik. Henry Kissinger sa i en intervju att han faktiskt inte har en politik, utan vi måste vänta tills han formulerar en sådan. Han har ju fortfarande inte tillsatt liksom en...
För jag vill bara säga att liksom, även om det på många sätt känns som att USA inte varit så inblandade i kriget i Syrien, så förhåller sig alla som är inblandade i kriget till USA i väldigt stor utsträckning,
ja,
eller hur?
Ja, visst. Och jag tycker det är mycket viktigt det som Aron poängterar här. Alltså att de här lokala aktörerna, de försöker helt enkelt göra sig relevanta för USA. För att man förväntar sig att så småningom så kommer USA ha en politik. Problemet är bara att, vilket är några kalkyleringar av de här aktörerna från Turkiets sida och kanske också från kurdernas sida, det är att USA kommer att reagera på de fakta som de etablerar på marken, snarare än att man har en proaktiv genomtänkt plan i förväg. Men jag skulle säga att även om vi inte vet så mycket om vad Trump, hur hans politik ser ut. Han har ju sagt att han tänker till och med samarbeta med Assad för att han bekämpar terrorister. Så han har ju helt och hållet köpt den här Assad-strategin. Och det båda är ju förstås inte gott. Sen vill ju han förstås ha samarbete med Ryssland. Och Ryssland är nu den enskilt viktigaste externa aktören i Syrienkonflikten. Mm. Och han har också utsett Michael Flynn till sin nationella säkerhetsrådgivare, kommer att vara en mycket viktig person, framförallt för att Trump själv inte är politiker och inte särskilt kunnig i politiska frågor, kommer att vara beroende av sina rådgivare. Och Flynn har ju lobbat åt Turkiet, så det är mycket möjligt att om nu Turkiet lyckas med att etablera fakta på marken och göra sina militära styrkor relevanta, så kanske Trump kan överväga ett större samarbete med Turkiet.
Mm. Men nu närmar vi oss slutet här, men i den här röriga bilden, om vi slutligen anknyter till där vi var innan, nämligen i vad Assad-regimens planering egentligen har syftat till, skulle det kunna vara så att det faktiskt blir precis som Assad-regimen har velat, att alla fokuserar på IS, har ingen plan för det som händer efter, och han kan fylla det vakuum som delvis man var med och skapade från början? Vad säger du, Aron Lund?
Ja, i någon mening kan det nog det. Om Assad är stark nog eller kan bli stark nog ens med ryskt och iranskt stöd och så vidare för att återta hela Syrien, det tror jag är en öppen fråga. Men det ska man ha klart för sig att Assad och hans generaler, de har haft ögonen på bollen hela kriget. Siktat på Aleppo, siktat på Damaskus, lämnat landsbygden till andra aktörer så länge. Och det kan nog sluta med att de tar det viktiga Syrien, så att säga.
Ja. Med det får jag tacka er, Syrien-analytikern Aron Lund och statsvetaren Idris Ahmedi. Konflikt är slut för idag. Ni får gärna höra av er med tankar, idéer eller synpunkter. Ett sätt att nå oss är per e-post där vi finns på adressen konflikt@sverigesradio.se. Annars finns vi även på Facebook och på Twitter. Producent för dagens sändning var Jesper Lindå. Reporter Khaled Al-Esmael. Tekniker var Sofia Hallgren. Och jag heter Ivar Ekman. Thank you.